Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Vi ska få nyheter i P1. Klockan är 2.
Ekonyheter. I Israel uppger nu landets första hjälpenorganisation att 63 människor skadats och en dödats i samband med kvällens och nattens iranska robotattacker mot landet. Även på Västbanken har människor skadats av skrot från iranska robotar som Israel skjutit ner. Enligt palestinska myndigheten har bland andra 7 barn skadats av robotskrot på Västbanken. Just nu cyklar tusentals cyklister runt Vättern och det gäller förstås det stora motionsloppet Vätternrundan. En av deltagarna är 80-åriga Karin Ljungman från Halmstad som gör sin 30:e Vätternrunda.
Alla har bråttom men jag har inte så bråttom. För jag ska också njuta av den vackra naturen runt sjön.
Erfarenheten i Karin säger att man ska ta det lite lugnt. Det är ändå 315 kilometer långt lopp. Men
samtidigt så när man väl kommer igång så sitter det någon här uppe på axeln och säger kom igen nu, lite snabbare kan du.
Karin räknar att det tar 18-19 timmar med start fredag kväll.
Ja, jag dygnar.
Och så var det där med rumpan. Hur ska man få den att klara så många timmar på sadeln?
Jo, den överlever med bra cykelbyxor och så lite sån här salva i rumpan med det vid rumpräddaren.
Men vad kommer det betyda för dig då när du går i mål 30:e gången?
Jag kommer nog vara lite stolt. Jag tror det.
Reporter här var Anton Berglund, P4 Halland. Allt färre i Sverige ger blod och unga män mellan 18 och 24 är sämst i klassen. Siffror från Socialstyrelsen visar att 1,3% av de unga männen gav blod i fjol, att jämföra med 2,8% sett över hela befolkningen mellan 18 och 64 år. Och som förklaring ges att unga män oftare saknar motivation, är rädda för nålar eller tror att det inte behövs. Enligt Socialstyrelsen behöver Sverige fördubbla andelen blodgivare till 5% av befolkningen. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play och vi släpper nytt avsnitt varje måndag klockan 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Och vi sänder senaste avsnittet om en halvtimme, då om ett så kallat kallt fall som nu kan få sin lösning. En annan typ av DNA-spårning ägnar vi oss åt nu.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I 2 program så ska vi uppmärksamma 2 råvaror som vi uppfattar som väldigt svenska. Svarta vinbär och dill. Och vi börjar i det här programmet med svarta vinbär. Och vi ska framförallt fokusera på det historiska, för svarta vinbär går långt tillbaks i Sverige. Mycket av det som odlas och växer här har hämtats söderifrån, men när det gäller svarta vinbär så kan det mycket väl vara tvärtom. Att de kommer härifrån och sen har spridits söderut till andra delar av Europa. Och med vår långa historia med svarta vinbär så kan man ju undra vad man har gjort med dem. Hur har de använts i maten? Och förstås, vad kan man ha svarta vinbär till idag? Men vi börjar med att gå tillbaks i tiden med hjälp av en arkeobotaniker, det vill säga någon som sysslar med kombinationen arkeologi och botanik.
Jag är Jens Heimdahl och jobbar på Historiska museets arkeologiska avdelning.
Och då är du fortfarande arkeobotaniker, ser man det?
Ja, det är ett av de orden man kan använda för att beskriva det jag gör. Det är så här, det är liksom ett tvärvetenskapligt ämne och då blir det väldigt många ord som man kan använda för att beskriva mitt jobb. Men arkeobotaniker är ganska bra ord, man fattar ungefär vad det handlar om. Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Det är liksom ett yrke som jag aldrig hört talas om innan jag träffade dig i princip. Började du som arkeolog? Liksom, var det där du började och så helt plötsligt hittade du det fram?
Nej, jag kom från ett annat håll och är naturvetare från början. Jag var ju så här dinosauriebarn liksom. Jag visste inte vad jag skulle bli när jag började läsa geologi och biologi. Jag bara tyckte det var roligt. Så att när jag gjorde mitt examensarbete så jobbade jag med arkeologiskt material. Fast det här botaniska och geologiska som döljer sig i det arkeologiska materialet. Sen blev det att jag tyckte det var så otroligt roligt med liksom den humanistiska tolkningen, alltså att försöka tolka människors tankar och kultur och hur det har funkat. Men då kunde jag liksom göra det med det här, med hjälp av det här biologiska materialen och geologiska, och det är väldigt, det har jag tyckt var väldigt kul, så därför är jag kvar då.
Jag ska ta fram en liten inspiration bara.
Vad fint, jättefint vinbär, vinbärskvist här.
Lite löss också har jag fått med från Göteborg. Men han luktar härlig i alla fall.
Ja,
det är väl svart här nu, va?
Ja, det är det. Det är den här kurantlukten liksom.
När jag läste om svarta vinbär så var det ju också att den här doften beskrevs som vägglöss. Det tyckte jag var en intressant beskrivning. Jag vet ju inte riktigt vad vägg... Jag tror inte så många av oss vet hur vägglöss doftar idag. Men man kanske visste mer av det förr.
Ja, jag har också hört en annan beskrivning av vägglöss. Och det är att det luktar viol. Mm. Men det var spännande att höra att det också att den har jämförts med kurant eller liksom svarta vinbärslukten då.
Ja, men nog om det. Vad tänker du på det första när du kommer i kontakt med svarta vinbär utifrån ditt yrke?
Då är det ju att svarta vinbär är en sån där ett mystiskt bär. I alla fall när vi tänker på den äldre historien. Svarta vinbär är ju ett av dem bären man har diskuterat som möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa. Men det är inte säkert, det kan också komma från ryskt område. Men det är i alla fall en växt, den är liksom vildväxande i Skandinavien och sen över mot i Ryssland också. Men inte lika vanlig söderut. Och den enda kvarvarande vilda populationen i Västeuropa som jag känner till är den som finns i Stockholms skärgård idag. Och det här har fått botaniker att spekulera i de här frågorna om svarta vinbären kanske kommer härifrån som kulturväxt då. Det finns ytterligare en sak som jag tycker är väldigt spännande med svarta vinbärens äldre historia, och det är, vi kan titta på namnet, det heter ju också tistron, det är liksom det lokala namn man fortfarande använder här i skärgården och så. Och en äldre variant på det är distron med D. Och det blir spännande, för det kan vara så att det där distron är kopplat till diserna som är en slags magiska kvinnoväsen, en slags alver. Och det är kul för, men det finns också andra bär som till exempel Odon. Det är ett namn som sannolikt är kopplat till Oden till exempel. Så det finns bärnamn som har kopplingar till fornnordisk mytologi. Om svarta vinbären verkligen har det, om det här med distron stämmer, det vill jag nog låta vara osagt. Men det är i alla fall fascinerande och bidrar till den här mystiken om vad det kan ha betytt.
Och vad just det här on, alltså jag tänkte som ja, distron, hjortron, lingon. Vad är onnet för något?
Som jag har förstått det så, när vi har onändelser på bärnamn, det är väldigt gammalt. Det är mycket äldre i svenskan än att ha bärändelser. Så alla de här namnen som hallonen och smultron och hjortron och så vidare är exempel på väldigt gamla bärnamn som har funnits här väldigt länge.
Svarta vinbär växer vilt i hela Sverige idag. Går du ut i skogen kan du stöta på en vinbärsbuske där. Men troligtvis härstammar den från någons trädgård och har spridits som frö med hjälp av fåglarna. Populationer av de urvilda svarta vinbärsbuskarna, som arkeobotaniker Jens Heimdahl pratade om nyss, finns i Stockholms skärgård. Och det har gjort att forskare misstänker att svarta vinbär faktiskt kan komma härifrån. Och de äldsta arkeologiska fynden som gjorts av odlade vinbär pekar också åt det hållet.
De tidigaste vi hittat här, det är 1300-talet, och det är då från Skänningekloster finns ett fynd, och sen finns det ett från Tartu i Estland, och det finns ett från Lund. Och svarta vinbären dyker inte upp sen förrän på 1500-talet i söderut, och det är också under 1500-talet som det liksom blir vanligare.
Skänninge är ju utanför Linköping. Ja. En sån här plats som man hittar massa gamla grejer.
Ja, precis. Och där hittade vi, det finns ju då svarta vinbärsfrö från klosterköket där, som är ett av de här äldre svarta vinbärsfynden. Och när man hittar bara bärfrö så går det inte egentligen att säga att det har varit odlat. Det kan ju också ha varit vildinsamlat då. Men i en brunn i Skänninge, också ungefär från samma tid, det kan också vara lite äldre, 1200-1300-tal ungefär, så finns det en kvist av vin, en vinbärskvist. Och vinbär, alltså även röda vinbär är en sån här, och krusbär som också tillhör den här gruppen då, vinbärsgruppen. Det är liksom växter som vi känner till odling från först ungefär från 1500-talet i Europa överhuvudtaget. Och att man har kvisten där, det kan verkligen tala för att det handlar om en trädgårdsväxt. Sen är det också så att det finns annat trädgårdsavfall i samma brunn, så att vinbärskvisten ligger tillsammans med annat trädgårdsrelaterat avfall, och det stärker, det ligger närmast till hand, så att det är faktiskt ett trädgårdsavfall. Vi vet däremot inte om det är just svarta vinbär i det här fallet. Vi är inte säkra på det. Men någon form av vinbär har odlats i Skänninge redan på medeltiden. Det är spännande. Förmodligen är det svarta vinbär, jag skulle tro det.
Men hur ser en kvist som kommer från 1300-talet ut när man hittar den nu?
I det här fallet så är det ett ganska litet fragment av en kvist. Det är en kvistbit helt enkelt. Det kallas då vedartsanatomi så att säga. Man tittar på veden i själva kvisten i genomskärning. Så det är en kollega till mig som har gjort den analysen och bestämningen. Men kom fram till att det var vinbär i alla fall.
Så att om jag förstår dig rätt så har man hittat liksom de tidigaste spåren av vinbär. Alltså när det gäller odling och frön här. Runt 1300-tal, och sen senare hittar man spår av svart vinbär runt 1500-tal, någonstans längre mer ut i Europa. Sådär. Så då kan man dra någon försiktig slutsats att det borde kunnat komma härifrån. Det är så man tänker.
Ja, som det ser ut hittills i alla fall, de äldsta spåren är härifrån. Jag ska låta det vara osagt, för det kan också vara så att Ryssland, att det finns fynd därifrån. Men ryskt material är svåråtkomligt nu. Dels för att det är på ryska, men också det har inte alltid släppts så offentligt, deras undersökningar. Så att om man tittar på var hittar man det äldsta, ja då är det hittills här. Eller kring Östersjön, om vi räknar in Tartu också i den här miljön. Då är vi över i Baltikum.
De tidigaste spåren av vinbärsodling är alltså från 1300-talet. Och säkert åt man vinbär tidigare. De växer ju också vilt här. Men det är först på 1500- och 1600-talet som vinbär verkar bli vanligare i odling. I Nord- och Centraleuropa, berättar Jens Heimdahl.
Det är liksom då som vinbären börjar, som det ser ut, verkligen kommer in i trädgårdskulturen. Då blir det de här bärbuskarna liksom en del av trädgårdskultur, alltså det vill säga den delen av trädgården där man odlar fruktträd och bärträd och sådana saker, där har man också de här bärbuskarna då. Då finns ju också andra bärbuskar som berberis och sådär som är äldre, men som också har ingått i de odlingarna.
Vilka var det som odlade då vinbären och kanske de svarta då först?
De tidigaste spåren, det är ju från det här klosterköket i Skänninge. Det kan vara så att klostren är tidiga på att ta upp det här. Men på de andra platserna, från Lund och Tartu, så är det mer vanliga borgerliga miljöer som de har hittats i. Så det kan vara så att vinbären odlas även utanför klostren tidigt. Men sen när vi kommer fram i 1500-1600-talet, då kan vi se det, då är det en vanlig växt i borgarmiljöer. Men vi vet ännu inte hur vanligt det var på landsbygden, för det är så få undersökningar från sådana miljöer ännu. Och materialet, när vi liksom letar efter trädgårdsspår på landsbygden, så är det svårare att hitta välbevarat material där av olika skäl då. Men det betyder ju inte att det måste ha varit ovanligare, utan det betyder att det är svårare att hitta. Så vi kan inte riktigt säga hur bred vinbärsodlingen var. Men det vi säkert kan säga, det var att den var vanlig i borgerliga miljöer, och både i så att säga små, ganska enkla, fattigare hushåll i städerna, men också i rikare miljöer som prästträdgårdar och rikare borgares trädgårdar.
Mm. Jag blev bara nyfiken, varför är det svårare på landet och på landsbygden och hitta rätt? Och...
Det har att göra med att på landsbygden kan man placera sitt hus och sin gård och sin trädgård där det passar i terrängen, så att det blir bra väldränerat och du får ett bra läge och så vidare. Medan i staden så är du liksom anvisad till en väldigt begränsad liten yta där du måste bygga och odla på. Det har motiverat att man hela tiden i städer har fört in jordmassor och byggt på marken för att liksom höja upp den av dräneringsskäl. Och den här pålagringen av nytt material hela tiden har gjort att man får väldigt tjocka avsättningar av jord in i städerna, och då kan de liksom bevaras i fuktigt tillstånd i de djupaste lägena, och där är då bra bevarande förhållanden för växtmaterial. Medan på landsbygden, för att hitta välbevarat växtmaterial, då måste vi hitta brunnar. Gör man det så är det väldigt bra, för brunnar har ofta legat i anslutning till trädgårdar, har ofta använts för bevattning och sådär. Och då när man har lagt igen den brunnen sen, så är det vanligt att man liksom har tagit trädgårdsjorden runt omkring brunnen och dumpat i brunnen. Och då ligger liksom trädgårdarna, de gamla trädgårdarna är bevarade i de här gamla brunnarna då. Men att hitta brunnarna, det är inte alltid det lättaste.
Okej, så det är därför man hittar en, liksom, en svart vinbärskvist i en brunn?
Precis. Ja.
Jens Heimdal, arkeobotaniker. Det verkar spännande. Han studerar växtrester som hittas vid arkeologiska lämningar och får på så sätt reda på en massa om odling, matkultur, medicin och djurhållning i äldre kulturer. Som att vi har haft svarta vinbär väldigt länge. Vi ska tillbaks till Jens Heimdal om en stund. Svarta vinbär, Ribes nigrum, hör till vinbärssläktet som också kallas ripsar. Det finns ungefär 160 arter och de finns i kalla och tempererade områden på norra halvklotet, i Europa, norra och centrala Asien och Nordamerika. I vinbärssläktet finns svarta, röda och vita vinbär, som är en mutation av röda vinbär där det röda färgämnet saknas. De vita är sötare och mildare än röda. Och i vinbärssläktet finns också krusbär. Svarta vinbär är ett av de bär som innehåller mest C-vitamin. Dessutom K-vitamin, folsyra och mycket antioxidanter. Och många olika aromämnen. Svarta vinbär, vad tänker du då?
Det första jag tänker på är att jag blev tvingad att plocka det av min mormor när jag var liten. Jag och min tvillingsyster fick alltid... Och då hade hon krusbär och röda vinbär och svarta vinbär. Och då var det ju... Svarta vinbären var ju det som gav sämst belöning.
Det här är en annan Jens. Jens Linder. Kock, matjournalist, bland annat i Dagens Nyheter och egna tidningen Gastronaut, och författare till massor med kokböcker. Den senaste heter Allt gott och är en sorts greatest hits, eller greatest recept.
Jag älskade röda vinbär fast de var sura som 17, och krusbär är min absoluta favorit i alla kategorier. Jag blev helt galen av det. Och sen så var det ändå så att man kunde inte... Alltså om man skulle plocka en liter, då var man ändå tvungen att äta lite, eller hur? Då kommer jag ihåg att oj, oj, det är liksom kärvt och det är kryddigt och det är strängt och nästan lite te i smak ibland. Men sen så förvandlade min mormor det till hemkokt saft. Som jag också tyckte var för kärv i början. Men sen med ålderns, stigande ålder så blev jag mer med att det var den godaste saften som fanns. Det tycker jag nog fortfarande.
Svart vinbärssaft. Det är något speciellt. Lite elegant så där, inte fjäskigt utan lite mer vuxet. Den vanligaste användningen av svarta vinbär är nog till saft, gelé och sylt. Det finns ju också svartvinbärslikör, crème de cassis. Och brännvin kryddas med färska bär och med blad.
Jag är faktiskt väldigt galen i svarta vinbär. Och när jag bodde på ett annat ställe i en villa, då beställde jag 30 svartvinbärsbuskar som jag planterade som häck. Och det gick alldeles utmärkt. Det var bara lite svårt att hinna med att plocka allt det där.
30 buskar?
Ja, de blir ju inte så odling. Stora. Ja, de är inte så stora. De växer in i varandra och de håller sig liksom. Och sen var det en höst då, som andra året, när nu hade de verkligen etablerat sig. Då var det så otroligt mycket bär. Vi bara plockade och gjorde saft. Och... Men vi liksom, jag orkade inte plocka av alla. Och så var det, nej men nu ska det liksom bli frost som... Nu plockar vi av alla. Och då, de var så mogna då så att de började smaka lite som krusbär. Och den saften var någon sån där helt, alltså once in a lifetime grej. Så att jag, nu där jag bor på ett radhus eller en lite mindre tomt, så har vi en liten bärsjå med 6 svarta vinbärsbuskar. De behöver inte så mycket sol som de andra, så det är väldigt bra. Mm. Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta ifrån om jag ska göra olika såna matjobb för Dagens Nyheter till exempel.
Då så... Varför då?
Ja, men därför att annars blir det bara svarta vinbär. Jag tycker, just när man har blivit äldre, att det är en vuxen smak. Man klarar av de här smaklökarna för bäskhet, de har mattats av helt klart, det säger vetenskapen. Och då tror jag att man kan tycka om det. Och så är det liksom, jordgubbar, hallon, jo, det är gott, men det är så här frivola smaker i början av sommaren. Men svarta vinbär, det är liksom punchy, det är allvar nu. Ja, men till exempel om jag ska göra ett pajjobb, söta pajer. Det första jag tänker på, jag måste göra en med svarta vinbär. Och då får jag slå i arkiv. Nej, men du har redan gjort 3 stycken för Dagens Nyheter. Du kan inte göra en till, då blir det mycket. Min allra första kokbok hette Bara bär. Då skulle alla bär som jag hade valt ut användas både på det salta och det söta. Och svartvinbär, det var ju fantastiskt att upptäcka, alltså canard och cassis, alltså svartvinbärsanka från Frankrike. Ja, det är liksom en skysås som är smaksatt med svartvinbär som blir tung, men också frisk och lila.
Men med färska bär då alltså?
Ja. Alltså såklart går det att använda frysta, för att nu finns det också frysta svarta vinbär i handeln. Så det är en fantastisk rätt som helt överträffar apelsinankan, tycker jag.
Det är troligt att svartvinbärsbusken från början odlades för medicinskt bruk, och då användes både bladen och bären. I en flora från 1816 rekommenderas ett te av skott och späda blad som botemedel mot gikt. Ett mos på bären skulle vara bra mot halsont. Bladen kan också användas i inläggningar för att ge smak, men kanske också för att C-vitaminet, askorbinsyran, är en antioxidant och ett konserveringsmedel.
Ja, i gurkinläggningar så var det väl nästintill obligatoriskt. Jag vet att det används i svampsallader också. I Ryssland och i Finland, de baltiska länderna. Bladen är ju underbara.
Använder du dem själv?
Ja, det gör jag. När jag gör sån inlagd gurka, eller saltgurka brukar jag göra, då har jag med det. Jag tror att jag lärde mig av att läsa den här danska kocken Erwin Lauterbach, en kombination av rödbetor och svarta vinbär. Jag har gjort vinägretter, men jag har också låtit bären koka med, och så har jag använt skyn med smör i, bara som en varm sås och så. Och det godaste var nog varma små rödbetor och en blandning av svarta och röda vinbär. Eftersom då fick man syra. Och syra sänker ju bäskan lite. Syran kom från röda mer. Alltså. Och så var det snyggt som 17. Först kokte jag rödbetorna ganska länge. Och sen mot slutet så... Smör är inte så dumt.
Tistron var det gamla namnet på svarta vinbär. Så var kommer då namnet vinbär ifrån? Ja, förmodligen är det för att bären sitter i klasar som påminner om vindruvsklasar. Dessutom har man ju gjort vin på dem.
Det finns ju kokböcker både från 1800-talet och början av 1900-talet där man gjorde bärviner som 17. Och en metod var ju att man bara lät dem jäsa på flaska. Med en viss risk har jag förstått att en del exploderade. Men också i större kärl. Så här.
Och man gjorde också som en variant på lingonvatten. Lar dem i vatten. Ja. Och i och med att de har lite askorbinsyra som konserverar så blir det en dryck som håller sig då.
Ja, precis. Lingon är ju bäst och nummer två är krusbär, men vinbär funkar med en viss uppsikt. Det är ju jättegott. En måltidsdryck med lite mer kropp än vatten. Så.
Har du torkat svarta vinbär? Använt det?
Absolut, jag hade en svamptorksperiod, jag torkade allt. Jag har haft dem i fågelsallad, lite samma funktion som kanske russin. Fast de blir inte lika söta.
Fågelsallad?
Det kan ha varit kyckling, men det kan också ha varit pärlhöna, så gjorde jag. Jag kommer ihåg att jag läste någon fågelrätt där de hade hallonvinäger. Jag tror det var Johannas hemligheter av Santesson och Mannerström. Och så har jag använt flera torkade bär till fågel på olika sätt. Och alltså att ha lite kärva intag i desserter också. Jag hade en mani på att koka in päron. Alla bär går ju att koka in, så då får man liksom päron olika färger och smaker. Men då brukade jag strö över bärsocker som var gjort av torkade bär också. Så att det blev... Men svartvinbärsocker har jag gjort i alla fall.
Idag förknippar vi oftast bär med söta smaker. Vi sockrar dem och har dem till desserter mer än i matlagning. Men så har det inte alltid varit. Länge var socker en lyxprodukt. Så man kan ju undra hur svarta vinbär användes då.
Eftersom det är så himla dåligt med källor på folklig matlagning så får man gissa lite. Eftersom den vanligaste metoden fram till 1800-talet bland folket var ju att koka allting i ett enda kärl. Vid kokvrån. Så... Jag tror att man har också varit väldigt så här, nu har vi omogna bär. Det är jättebra syrlighet. Så har man haft i det och sen tror jag att ju längre månaden har gått desto mer har det blivit saft. Eller... Vi har ju en ganska strikt gräns i vårt tänkande, till exempel i Sverige men i stora delar av Europa. Det där är sött, det är salt. I Sverige har vi varit lite mer flexibla och jag tror att det beror på att vi har använt bär tidigt.
Kocken, journalisten och författaren Jens Linder. Och för att få veta mer om hur man använde svarta vinbär förr så tar vi och återvänder till den andra Jens. Jens Heimdal, arkeobotaniken.
Kan du säga någonting om hur de svarta vinbären användes då? Om vi går långt tillbaka i tiden. Vad kan du berätta som arkeobotaniker?
Ja, de här allra äldsta fynden så hittar vi dem i köken. Så vi vet att sannolikt har man ätit dem. Många av de här bären har också använts i medicinskt syfte och sådär. Och även vinbärsbladen. Men de tidigaste spåren jag vet om, det är ju de här kokböckerna från mitten av 1600-talet. Det finns en sån som heter En liten kokbok som är anonymt utgiven. Då. Och där i så kan man se att vinbären används i den varma matlagningen tillsammans med kötträtter. Det är ganska vanligt att man liksom mosar vinbär tillsammans med blött vitt bröd, mosade vinbär och sen så har man i vin i det där också och sen sockrar man det. Och sen har man det i vad vi idag skulle kalla för grytor eller soppor. Idag använder vi det ibland så här vinbärsgelé till exempel i om man gör en sån här portergryta är inte ovanligt att ha. Lite på det sättet. Men sen har man lite mer så här sätt också som är lite udda. Till exempel, jag läste nyligen ett recept när man använde svarta vinbär till kräftor till exempel.
Mm. Har du boken där?
Ja, jag har den.
Men alltså, man la dem uppe på typ, eller gjorde någon smet där igen? Eller?
Så här står det till exempel. Det här står det bara vinbär, så vi vet inte om det är svarta eller röda. Skjud kräftor utan salt och skala dem. Sedan hacka persilja smått. Ta färska ägg och rör dem med en visp väl små. Skär päron långaktiga Slå alltihopa med kräftorna i pastejen och lägg i lite korinter där i och vinbär. Sen ta gott vin. Om det är för starkt så blanda vatten där i. Med örter och salt, väl ihopblandat med smör i och lagom socker. Täck det så igen och sätt i ugnen att bakas.
En slags kräftpaj med vinbär, päron och korinter alltså.
Jag skulle vilja beskriva att en del av den här bäranvändningen, inte bara när det gäller vinbär utan också andra bär, den är nästan lite så här krydd, som vi använder kryddor idag. Man kan tänka sig dels, nu är svarta vinbär ganska tydlig smak om det är det man använt, men man kan också tänka sig att det finns en syran man är efter.
Men man använder också vinbär i söta sammanhang.
Ja, men till som Per Braes kokbok som finns kvar, där finns det exempel på vinbär i vad vi idag skulle kalla för en vinbärspaj helt enkelt. Där kan man se sätt som vi skulle känna igen. Men sen finns det också, Kajsa Varg har recept på svarta vinbär i mjöd till exempel. Och att man gör ett slags vatten av svarta, alltså en dryck av svarta vinbär. Och det finns också från senare tid recept på hur man smaksätter öl med svarta vinbär också. Och sen finns ju också det som man kallar mos och sylt och sådär. Alla de där användningarna är ju kopplade till sockeranvändning. Och sockerpriset går ner när de här slavdrivna plantagerna i nya världen slår igenom på 1600-talet. Och då sjunker sockerpriserna. Och det gör att sockeranvändningen i svenska städer går upp väldigt mycket under den här tiden. Och sen andra stora sockerprissänkningen, det är då i början av 1800-talet när betsockret börjar slå igenom. Så det är väl sen under senare 1800-tal, det är då liksom sockret börjar nå ut i hos gemene man, hos även ganska fattigt folk.
Det är då vi börjar baka våra kakor och bullar och,
precis,
och därför, ugnen och bakpulvret och allt kommer.
Ja, och Emil kan köpa sockerdricka för, på den här auktionen i Backkorva.
Men hur speciellt är det att liksom svarta vinbär skulle kunna härstamma härifrån, från Skandinavien?
Det är ganska speciellt. Det finns inte så många växter som man brukar säga som är liksom skandinaviska exporter. De andra man brukar prata om är ju kålroten till exempel. Men där ska vi egentligen prata om Finland, för det är nog där som den här mutationen först uppstår. Men Finland är ju så att säga östra rikshalvan under den tiden, så att visst, man kan, man kan säga Sverige. Och nere i Europa kallas de Swedes sen de här, och man använder också det här svenska ordet rutabaggar för dem. Och sen en annan växt som man talar om är ju kvannen. Men där pratar man kanske mer om i norska sammanhang. För där känner vi till kvannegårdar och kvanne, att man liksom har odlat den. I Sverige så vet vi att kvanne används i samiska hushåll. Men vi vet inte huruvida kvanne också har ingått i trädgårdskulturen. Vi har inte några sådana fynd än, så vi kan säga det. Och sen har man också diskuterat gräslöken på detta sätt.
Då är det inte så många växter ändå som kommer härifrån.
Nej, det är mindre än... Nu räknade jag upp 4 här, varav några är lite osäkra. Men det är någon handfull liksom.
Arkeobotanikern Jens Heimdahl. Kanske tycker du att svarta vinbär har en lite svår smak. Du är inte ensam. Men det har förädlats fram nya sorter som är lite mildare och sötare. Nästa vecka uppmärksammar vi dillen, som jag tror många av oss uppfattar som typiskt svensk. Den är ju viktig i flera väldigt svenska rätter och förknippas ofta med sommaren. Men dill kommer inte härifrån och uppskattas också på många andra platser i världen. Dillens värld är ganska så spretig. Det här programmet gjordes av Nina Frångeborn och mig, Thomas Tengby. Och Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Angreppet på klimatforskningen i USA har chockat många, inte minst forskarna själva.
If we don't resist now, then the authoritarianism will only advance further to the point where it's increasingly unsafe to do anything.
Lyssna på Klotet om Trump-administrationens angrepp på klimatforskningen och hur forskarna mobiliserar sitt motstånd. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Här och nu i P1 så får vi senaste avsnittet av Brottsutredarna.
Okej Sven, idag ska vi göra något lite speciellt här. Vi ska titta på en brottsplats faktiskt.
Ja, vi ska gå in på Östra kyrkogården och titta på den platsen där Malin mördades 1994.
Lördagen den 23 juli för mer än 30 år sedan, 16-åriga Malin Olsson sitter i en röd, nerkabbad Cadillac. Hennes blonda, lockiga hår fladdrar i vinden när hon och ett gäng ungdomar glider fram på Göteborgs gator. Stämningen är på topp, men någon gång efter midnatt börjar de tjafsa på en bensinmack. Malin lämnar gänget och hon kommer inte tillbaka. Hon kommer aldrig komma tillbaka.
Men jag kände att det var något som hade hänt. Jag vet inte varför jag fick den känslan.
Den flicka som igår hittades död på Östra kyrkogården i Göteborg har idag identifierats som 16-åriga Malin Olsson från Ed i Dalsland.
Finns det någonting som tyder på att det här var ett sexualmord?
Eftersom det är en naken kvinnokropp som hittas på en begravningsplats så kan man inte utesluta detta.
Nu, drygt 30 år senare, är mordet på Malin fortfarande olöst. För Malins mamma finns ett sista halmstrå, en ny lag som träder i kraft i sommar. En möjlighet att testa gammalt DNA har öppnat sig.
Hoppas det ger någonting. Det önskar jag. För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men nålsögat är väldigt smalt. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och tidigare kriminalkommissarien Sven Albin. Sommaren 1994, den är stekhet. Det är fotbollsfeber i Sverige efter VM-bronset i USA. Och när firandet av VM-hjältarna lagt sig så fortsätter fotbollsfesten i Göteborg med världens största ungdomsturnering, Gothia Cup. Den här helgen i slutet av juli rör sig tusentals ungdomar på Göteborgs gator.
Och de far ju fram och tillbaka och de ska spela matcher, de åker spårvagn. Och sen naturligtvis är de ute på kvällarna, många är på Liseberg. Väldigt mycket folk i rörelse.
Sven Albin minns mordet på 16-åriga Malin mycket väl. Han bodde inte långt från brottsplatsen och i polishuset vid Ullevi där han jobbade blev det ett abrupt slut på semestrar och extra personal sattes in.
Jag var chef på narkotikaroten som levde sitt eget liv kan man säga på den tiden. Sällan användes i mordutredningarna eller spaningarna om det inte var något speciellt och i akutskedena kunde det hända. Jag insåg ju att det här var en grej som kommer att bli väldigt uppmärksammad som det alltid är kring ett sånt här mord.
Östra kyrkogården är stor och lummig med höga träd. Här finns över 17 000 gravplatser. Nu letar vi efter en speciell plats. En pampig familjegrav med två kraftiga vintergröna buskar på var sida.
Och vi är uppe på, man kan säga, längst upp på Nobelgatan. I den södra delen då kan man säga av kyrkogården.
Vi ska se nu om vi hittar... Det är ju någonstans längs med här, va?
Ja. Denna.
Ja.
Just det. Det är inte Malin Olssons gravplats, utan det är platsen där hon hittas död. Runt lunchtid på söndagen den 24 juli 1994 promenerar en man här inne på kyrkogården. Han hajar till när han får syn på ett klädesplagg i en buske och utspritt vid en gravsten ligger fler klädesplagg. När han går närmare får han syn på en kropp, en flicka som ligger naken upplagd på stenmuren bakom gravstenen och de höga buskarna. När flickan hittas så vet inte polisen vem hon är.
Men snart kopplar de ihop offret med en orolig mamma som ringt och efterlyst sin försvunna dotter.
Den bilden tycker jag är fin.
Ja,
den
är jättefin.
Jag håller på att rama in, vet du, så det står ju kort överallt.
I ett hus ute på landet i den lilla orten Ed i Dalsland bor Malins mamma Marita Olsson. På en hylla i köket har hon flera foton på sin dotter. När Malin sitter på en häst och när hon spexar i en rosa peruk. Och bredvid fotorna står en ljusblå liten porslinsnalle med ett rött hjärta som hon fått av Malin.
Ja, hon tyckte om djur och hon var god och glad och spexa. En del gjorde hon och sjöng ironiskt nog det ska vara gott att leva med galenskaparna. Den har jag en inspelning på men jag hittar den inte tyvärr.
Malin växer upp som nummer 3 i en syskonskara av 5 och sommaren 94 är familjen på väg att flytta in i huset som vi är i nu.
Jag har precis skaffat det här. Jag vet, hon satt på en fönsterbräda där och gjorde avtryck med jeanserna innan hon åkte för jag hade målat och det var inte tart. Så jag sa, nu blir du nog vit i baken. Men det var märkligt att det tog tid när jag slängde de grejerna.
Malin får välja vilket rum hon vill ha. Hon väljer ett litet på övervåningen. Men hon hinner aldrig flytta in. Näst sista helgen i juli 1994 ska Malin och en tjejkompis ta tåget till Göteborg som ligger 20 mil söder om Ed. De ska vara hundvakt åt en familj som är bortrest. Mamma Marita är först lite tveksam.
Jag tyckte det var dumt, men så tänkte jag, de är ju 2 i alla fall, så det går väl bra. Ska de då passa hundar, så tänkte jag, så är de ju inte ute. Och så fick hon pengar med, så jag sa, du får höra av dem, du behöver mer, för då får vi ordna det på något vis, sa jag. Och hon var nog förväntansfull, för det var ju första gången hon fick åka så själv.
På lördagskvällen den 23 juli dyker upp några äldre ungdomar i villan där Malin och kompisen är för att vakta hundar. De undrar om tjejerna vill hänga med in till stan. Den röda lacken på den nerkabbade Cadillacen glänser i kvällssolen och tjejerna tränger sig ner i baksätet. Malin har t-shirt, jeansjacka och svarta träningsoverallsbyxor på sig när raggabilen glider runt i ett sommarvarmt Göteborg. Någon gång efter midnatt stannar hon på en bensinmack vid Ullevi för att tanka. Och Malin passar på att tända en cigg. Hon blir tillsagd av en i gänget. Och då blir Malin sur och går därifrån. Det här är en tid långt innan alla gick runt med sina mobiltelefoner. Och det är först på söndag morgon som kompisen ringer hem till Malins mamma och berättar att Malin är försvunnen.
De hade kört runt och letat men inte hittat henne. Så tänkte jag, vad har hänt? Det måste ha hänt något. Annars hade hon hört av sig på ett eller annat vis. Då hade hon försökt att ringa hem om inte annat lånat en telefon någonstans eller något.
Marita ringer till polisen och vill göra en efterlysning men de säger att hon ska avvakta.
Ja, det behöver du inte göra. Hon är så pass gammal så har säkert tagit en buss, svarade hon mig.
Men Maritas oro bara växer.
Och sen hade jag sett på text-tvn att de hade hittat någon på en kyrkogård.
Hon minns att hon fäste blicken på den ljusblå porslinsnallen som hon fått av Malin.
Jag kände att något var, för jag tittade på den nallen och hör av dig, var du än är. Men jag kände att det var något som hade hänt. Jag vet inte varför jag fick den känslan. Det blir väl så, kanske. För den känner ju sina barn och det var inte likt henne att göra så här.
Det är Malin det står om på text-tvn. Snart är en polispatrull på väg hem till Malins mamma för att lämna dödsbudet. Och några timmar senare åker Marita till Göteborg för att identifiera sin dotter på rättsmedicin. Malins kropp ligger under en filt.
Jag vill ju ta bort den filten. Jag vill ha mina hem. Och det är klart att jag tänker på det, vad som hände och hur hon kände och om hon var rädd. Och... för det enda syntes på henne att hon hade kämpat. Det tror jag hon har gjort. Det är klart att hon var rädd.
Spår i gruset vid familjegraven där Malin hittades tyder på att hon försökt slå sig fri innan hon blev strypt till döds strax före 2 på natten. Och flera vittnen hörde hjärtskärande kvinnoskrik från kyrkogården. Ingen av dem slog larm.
I Göteborg har polisen nu identifierat den flicka som hittades död igår på Östra kyrkogården. Flickan var 16 år och hemmahörande i Ed.
Vad gjorde att ni kunde identifiera henne, för det har ni gjort?
Vi har gjort fynd av handlingar inne på begravningsplatsen en bit ifrån kroppen. Med hjälp av dessa samt att många anhöriga till försvunna flickor hört av sig så fastställer vi identiteten sent i natt.
Har ni än så länge några tankar om varför hon mördats?
Ingen aning om detta.
Hon var ju upplagd på en mur här, naken. Men varför hon befinner sig här, det är ju fullständigt töjt i dunkel.
Mm.
En bit härifrån hittade man ju delar av innehållet i hennes plånbok.
Sven Albin pekar mot en parkbänk inte långt från där vi står. Där hittas föremål som legat i Malins plånbok utspritt på marken. Det är små skolfoton så nära som man bytte med kompisar. Och innehåll från hennes plånbok hittas på fler platser, även utanför kyrkogården. Sista spåret är hennes ID-kort. Det fyndet görs flera dagar efter mordet vid en spårvagnshållplats i Kortedala. Bilden på ID-kortet saknas och den tror man att gärningsmannen behållt. Kanske har han även sparat hennes lila plånbok och hennes jeansjacka, för de har heller aldrig återfunnits. Det finns ett fynd från brottsplatsen som man tror tillhört gärningsmannen. Och det är ett brunt läderbälte, knappt 1 meter långt, med silvernitar och metallplattor. Men brottsplatsundersökningen då för drygt 30 år sedan skiljer sig stort mot idag. Ingen bar munskydd eller overaller och många gick runt civilklädda och utan handskar. Och att säkra DNA fanns inte på kartan.
Spårens säkrande och tillvaratagande lever inte alls upp till dagens krav. Vi kan vara frustrerade, men det är ju alltid de anhöriga som lider, där vi inte har klarat av att hjälpa dem till ett slut.
De sa att det här kommer nog att lösa sig, sa de, men tyvärr så har de ju inte gjort det.
Tidigt bildades 2 falanger inom polisen där utredare låste sig vid 2 olika huvudspår. Ena spåret var en känd missbrukare. Hans levebröd var att stjäla bilar, ibland tillsammans med en tjej som kallades för Sablinda. Och det finns uppgifter om att han brukade gömma knark inne på kyrkogården. Men Malins mamma har aldrig trott på det spåret.
Det stämde inte för mig alls. Jag vet inte, en känsla, en magkänsla jag hade att nej. Och jag förstår inte varför de låser sig med en människa på det viset. Men det är lätt att säga. Jag ska inte klanka på någon för det.
Missbrukaren blev misstänkt från dag 1. Han dök nämligen upp på kyrkogården på söndagen när polisen höll på vid brottsplatsen.
En tragisk figur kan man säga. Var väl känd av alla egentligen poliser i stan. Han påstår ju själv att han går igenom, han är här för att dricka vatten eller han är törstig och att det är därför han går in där. Menar också att varför skulle jag gå hit om jag har begått ett mord dagen innan och sådär vidare.
Samtidigt fastnade en annan utredare för ett annat spår som han drev stenhårt. En misstänkt som Sven Albin och jag kallar för amerikanen. På lördagskvällen hängde amerikanen på sitt stammisställe, Halta Lottas krog, som låg precis vid kyrkogården. Och han lämnade på cykel när krogen stängde.
En figur som far omkring här och som är skräblig och högljudd och alla vet vem han är. Det finns rykte om att han har försökt få andra kvinnor att följa med in på kyrkogården.
Det fanns mycket som var märkligt kring amerikanen, men det hetaste var hans cykel. Det finns nämligen ett spår i gruset på familjegraven där Malin hittas. En liten rund grop som förbryllat utredarna. En del har tolkat det som att det kan vara avsatt från botten på en flaska.
Det finns ju även andra tankar att det kunde vara spår av båren som när man hämtar Malins kropp då.
Men utredaren som driver Amerikaspåret har en annan teori, att det kommer från ett cykelstyre. Och det var något som Leif G.W. Persson lyfte fram i Veckans brott för 8 år sedan, 2016.
Vad är det där då, Olle?
Det där är ett cykelhandtag. Det är så att det har stått en cykel här lutad mot sargen på graven.
Ja.
Det här börjar fredligt, man sitter där och pratar och sådär, och så blir det bråk och då trillar den cykeln med handtaget före.
Mm.
Pang, och så får vi den där.
Ja. Så det finns någon i utredningen, någon som man har kontrollerat som
ja, ja, ja. Var ute på det är cykeln. Han som har gjort det naturligtvis.
Okej.
Okay. Det är ju alltid risker att man fastnar i ett spår och inte ser brett och jobbar ner alla delar. Det har ju trots allt blivit så fokuserat kring de här två i media.
I början på 2000-talet när Sven Albin är chef för grova brottsroten i Göteborg så börjar man jobba utifrån helt andra metoder och gamla ärenden digitaliseras så att allt ska vara sökbart.
Och det har börjat pratas om kalla fallgrupper och där startade vi och vi gick igenom alla gamla ouppklarade dödsfall. Man börjar ju titta på detta ärendet som ett av de där, men kommer inte till något resultat då.
Han berättar att det funnits fler misstänkta för mordet på Malin.
Ja, det var ju en person som var här från Göteborg. Han var dömd för mord och fick sluten psykiatrisk vård på Säter.
Sätermannen, som vi kan kalla honom, hade enligt Sven permission vid tiden för mordet och han hade också en geografisk koppling till Kortedala, där Malins trasiga ID-kort hittades.
Det var så att där det här ID-kortet hittades, eller delar av det, där gick man av när man skulle besöka hans mamma.
Exakt var sätermannen befann sig vid tiden för mordet var till en början oklart, men så småningom kunde han styrka ett alibi. Genom åren har kalla fall kartlagt och förhört betydligt fler än dessa tre. Det rör sig om långt mer än 10. Och det är män som haft en geografisk koppling till området och som stämt in på profilen på Malins gärningsman. Däribland flera sexualförbrytare och 2 morddömda satanister. Och det är alltjämt en pågående förundersökning, men hittills har utredningen aldrig gått i mål. Det har blivit många bakslag för Malins familj.
Vi har varit riktigt tjatt. Jag har ringt. Vi jobbar på det, på att det svar. Och jag sa, jag lägger väl inte ner fallet? Nej, det lovar jag att jag inte gör så.
Det som hela tiden saknats, det är teknisk bevisning. Någonting som kan knyta en gärningsman till brottet. Och flera 100 personer har topsats för att kunna jämföra med de DNA-spår som man på senare tid fått fram på Malins tillhörigheter. Men det blir ingen träff på varken sätermannen, amerikanen eller missbrukaren som snodde bilar med Saab-Linda. Inte heller på någon av de andra som funnits på misstankelistan. Bland de som topsats finns också anställda inom polisen som på något sätt jobbade med fallet 94. Och det visar sig att beslagen hanterades ovarsamt och har kontaminerats. Bland annat har den kände polisprofessorn som i början följde utredningen på nära håll avsatt sitt DNA.
Jag förstår inte varför de har sprungit och tagit i hennes grejer uppe på kyrkogården. Det ska man inte göra, även om det var 94. Så går man inte runt och plockar i grejer om man hittar en människa. För det får man inte göra, för gud vad man förstör. De har förstört så mycket.
I jakten på Malins mördare finns nu 31 år efter mordet bara ett par DNA-spår kvar att jobba med, enligt nuvarande chefen för kalla fall i Region Väst. Det är inte från blod och inte från sperma utan någon form av sekret, och exakt var det hittats vill polisen inte avslöja. men tror alltså att det kommer från gärningsmannen.
Det måste finnas så pass nära offret så att man kan säga att det har inte hamnat där av en slump. Annars så skulle det ju liksom inte vara värt att jobba vidare på.
För Malins anhöriga finns ett sista halmstrå. Att polisen ska köra DNA mot släktdatabaser nu när den nya lagen gör det möjligt från 1 juli.
Jag hoppas det ger någonting. Det önskar jag. För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Lagen får användas vid mord, grov våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn. Men nålsögat för vilka fall som kommer prövas mot den nya lagen är minimalt, berättar Sven Albin som kollat upp det med kollegor inom polisen.
Man ska nog vara realist och tänka att det här är ett ganska litet fönster in i det här. I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt inledningsvis nu här då.
Redan där kan alltså många av de kalla fallen räknas bort. Dessutom måste DNA-spåret ha tillräckligt hög kvalitet för att kunna släktforskas på. Och även DNAs ursprung spelar roll, alltså var i världen som personen härstammar ifrån. Släktdatabaserna som polisen får använda täcker inte alla länder. I princip ska det vara case closed på de ärenden som blir aktuella när lagen träder i kraft.
Och det troligaste är väl inte de kalla fallen som är, ligger på lut först fram, utan det är yngre fall så att säga som inte har blivit kalla kanske.
Nej, nålsögat är så smalt att kalla fall i polisregion Väst inte har ett enda ärende som de kommer skicka in för prövning. Detsamma gäller kalla fall i region Stockholm och Bergslagen. Och på Nationellt forensiskt centrum tillsätter man heller inga extra resurser i och med den nya lagen. Och det finns i dagsläget en polisanställd släktforskare som ska jobba med de ärenden som väljs ut.
Även under min tid var det ju relativt ofta, inte sällan, som man från centralort gick ut och sa att nu ska vi satsa, nu ska vi satsa, nu ska vi satsa på det. Men när man sen kommer koka ner det, så är det ju samma resurs. Och detta är ju ett exempel.
Man tänker sig som Malins anhöriga liksom. De tänker nu är det grönt ljus här. Och så blir det inte så. Klockan tickar ju för dem med. De...
Ja, dels tickar ju klockan på olika sätt. För vi har ju en gärningsman där ute som i alla fall idag är det väl... trots allt stor chans att han lever. Men ju längre tiden går, desto mindre blir ju även det nålsögat att hitta rätt. Och tidens tand tär på det här. Och det som en gång var absolut högsta prioritet, det faller ju lite grann.
Malins mamma Marita, som väntat i över 30 år, får fortsätta vänta.
Ja, den grejen är man ju maktlös gentemot, för det väljer ju de ut. Jag har ju man har ju inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallen. Mm. Bitter har jag inte blivit, men jag har varit förbannad många gånger. För det blir man. Och så har jag tänkt, jag undrar hur hon hade varit, hur många barn hon hade fått, om hon hade levt.
I år skulle Malin fyllt 48. Och mamma Marita har hunnit bli över 70.
Jag är nog borta när det är reds ut, om det reds ut någon gång. Så har jag tänkt. Ja, jag undrar om man får uppleva det, att det blir löst.
Det är kallt.
Kallt i vinden, ja.
Ja, det är kallt. Ja. Och här sitter jag sitter och filosoferar för mig själv ibland. Här, för det brukar komma ut bänkar här. När det är varmt och gott på sommaren.
Vid den vitputsade kyrkan i Dalsed glittrar sjön Lilla Lea. Och här på kyrkogården är 16-åriga Malin begravd.
Vi har skrivit våran Malin Olsson, älskad och saknad. Gravstenen. Ja, lilla stumpa. Men det var inte meningen att hon skulle ligga så här.
Nej.
Thank you. Du har hört Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och i det här avsnittet så är det tidigare kriminalkommissarien Sven Albin som är med som vår expert. I appen Sveriges Radio Play hittar du fler avsnitt där vi kollar närmare på olika brott och rättsfall. Och vill du tipsa oss eller vara med och diskutera avsnitten så kan du söka på Brottsutredarna i sociala medier.
P1 Dokumentär.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Vi sänder den här dokumentären om 2 timmar. Nu är klockan 3.
Regeringen kommer föreslå lättnader i amorteringskraven för bolån i nästa vecka. Det säger finansmarknadsministern, moderaten Niklas Wykman, i Ekots lördagsintervju.
Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man ju kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper.
I nästa vecka kommer regeringen att föreslå förändringar i bolånereglerna där det ingår lättnader i kraven på hur man ska amortera bostadslånen. Inför valet 2022 så lovade Moderaterna att amorteringskraven skulle pausas för att underlätta för pressade hushåll. Någon paus är inte aktuell nu, men finansmarknadsminister Wykman vill inte kalla det för ett brutet vallöfte.
Vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen, rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till.
Johar Bendjelloul var reporter. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten. Iran har skjutit flera vågor med robotar mot olika mål i Israel. Men det kommer också rapporter från Iran om explosioner på en flygplats utanför huvudstaden Teheran. Och även flera explosioner inne i själva stan. Enligt Iran har minst 78 personer dödats och över 320 skadats i de israeliska attackerna mot landet. Medan i Israel har skadats över 60 personer. Och en kvinna har dödats i de iranska attackerna under kvällen och natten. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar Israel och Iran att sluta anfalla varann. Det räcker med upptrappning, det är dags att sluta nu. Fred och diplomati måste vinna, skriver Guterres på X. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar. Och så har vi pantersniglarnas akt då, som kanske kan liknas vid bungee jump sex. Detta i Naturmorgon, lördag 6:10.
I direktsändning om några timmar. Nu, en timmas spännande kultur.
Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Fredrik Wadström. Och vi pratar om en ny bok, Peter Kadhammars Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och om en gammal bok i veckans klassiken, Tove Janssons Farlig midsommar. Men stora delar av programmet kommer att handla om musik av en av Sveriges mest originella artister.
Lugnare vatten, makligare sjö,
och vid horisonten livsalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar. Havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Höglunds Lugnare vatten från 1978. Den numera tillbakadragna artisten fyller 80 år i år. Och i andra halvan av P1 Kultur hör du Rickard Dinters lång reportage om Kjell Höglunds musik. Och inte minst om hans texter. Men vi börjar i en helt annan ände. Det är omkring 35 år sedan den europeiska kommunismen föll samman med först Berlinmurens fall 1989 och sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Och själva kulmen kom kanske under de där dramatiska dagarna i Moskva i augusti 91.
Enligt de senaste uppgifterna från den ryska regeringen omkom i natt sammanlagt 5 människor i 2 sammanstötningar när sovjetisk militär försökte forcera de barrikader som har byggts upp runt den ryska regeringsbyggnaden. Jag talade med ett vittne till sammanstötningen i den tunnel som utgör...
Sten Sjöström rapporterar för Ekot från den misslyckade militärkuppen som blev dödsstöten för Sovjetunionen. Men det som hände då fortsätter att kasta skuggor in i vår tid. Det blir vi påminna om i en ny bok av journalisten och författaren Peter Kadhammar. Hej Peter.
Hej, hej.
Din nya bok heter Den europeiska kommunismens uppgång och fall och är en samlingsvolym på nästan 700 sidor. Med dels 2 av dina tidigare böcker, Vi som var så lyckliga, som handlar om Albanien, och Fru Anna och generalen om Polen. Och så dels ett tidigare outgivet reportage om Stalins drömstad, Magnitogorsk. Varför ville du ge ut de här reportageböckerna nu?
Nej, men det var så enkelt som att förlaget, vi pratade om att den Albanienboken skulle komma ut i pocket. Och då kan vi lika gärna publicera 2 till i den här stora, det skulle bli stor pocket i alla fall. Så. Och det här Magnitogorsk-reportaget, så det skrev jag 1999. Och det var ju precis då när i klyftan mellan 2 system var det 90-talets kaos och sedan Putins tillträde som skedde samma år som premiärminister. Så när jag läste om det reportaget nu så var det mycket, mycket intressantare nu än det var 1999. Därför att det ger en bild av Ryssland och en slags förklaring till hur var Putin möjlig. Och det visar den otroliga kaos, får man säga, som Ryssland befann sig på 90-talet. På alla sätt, både från toppen och ner till botten.
Mm. Du skriver själv i inledningen om att du har en bakgrund som maoist och var starkt påverkad av kommunismens idéer i Asien. Hur hänger det här upp med de här reportagen?
Egentligen inte alls. Eller jo, det gör det på det viset att min fascination för Östeuropa och kommunismen kom ju från den tiden. Och den maoiströrelsen som jag tillhörde under några år, den var ju... Vi hade ju en stark solidaritetsrörelse med de förtryckta människorna i Östeuropa. Vi tyckte Kina var bra, men Sovjet var fascistiskt. Så att jag var ju nere i Tjeckoslovakien och Polen med liksom underjordiska tidningar. I Tjeckoslovakien mötte liksom i princip hela den demokratiska oppositionen. Och samma sak i Polen var det jag pratade med en person i Warszawa som berättade om planerna på att bilda fria fackföreningar och så där. Man tyckte det där låter ju helt fantastiskt. Ett år senare så är det verklighet och regimen egentligen faller. Och kommunismen har ju som andra sån här slutna system. Det finns en väldigt, hos mig och hos många andra också tror jag, en fascination för vad döljer sig egentligen bakom. Du har en till synes helt monolitisk vägg framför dig. Men vad finns det där bakom? Hur fattas besluten? Hur lever människorna? Mm. Så det är bara ett intresse som har fortsatt.
Om vi tar det här första reportaget då, som ju inte tidigare är utgivet. Det här om Magnitogorsk i ryska Uralområdet 1999. På tröskeln till Putin-eran. Han kommer som premiärminister det året. Året efter blir han president. Kan du beskriva vad det var du tänkte under den där resan då för mer än 25 år sedan?
Ja, men det var ju att medierna var under hela 90-talet full av å ena sidan eländesskildringar som var som droppar. Liksom. Det kom en ny tant som samlade skräp på en soptipp någonstans och det var någon tiggare i Moskva. Det var fullt med sådana reportage och så var det den vanliga storpolitiken då som de stora medierna ägnar sig åt ofta. Va? Men jag vill åka till en plats och vara där ett tag och försöka beskriva den platsen. Hur är livet där? Hur lever människorna? Vad tänker de? Och sådär, va? I en mer stillsamhet och bita mig fast. Och då kollade jag runt och så bestämde mig slutligen för Magnitogorsk och fotografen Roger Thursson och jag åkte dit. Och det var ju också fascinerande eftersom det var Magnitogorsk har världens största stålverk, byggdes på Stalintiden då han bestämde sig för den här snabba industrialiseringen av landet. Och då stampade de egentligen ur jorden på steppen fram ett stålverk som var större än det största i USA, det bestämde han. Hur många masugnar har de i Gary, Indiana låg väl det största, va? Det var 5 har jag för mig. Okej, då ska vi ha 6, sa Stalin. Och så gjorde de det på några få år.
Och hur lyckades det då att skapa en mönsterstad?
Ja, det lyckades i den meningen att de fick fram det här stålverket på rekordtid. Det blev en symbol för industrialiseringen och det blev så småningom också en symbol för den sovjetiska stormakten därför att det var liksom vapensmedjan under andra världskriget. Tyskarna kom ju aldrig dit. Magnitogorsk ligger vid Uralfloden, halva stan i Asien och halva Europa. Så att